Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men då rullar vi här i sjukstugan. Åtminstone i min sjukstuga. Jag ser till att fira in julen ordentligt med att få covid. Men när ni sitter och lyssnar på det här, då är det ju faktiskt 2024.
Helt sjukt.
Och nu dog min skärm.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det är nu du kommer glömma bort att vi ser varandra eftersom du inte ser oss. Så nu kommer du sitta och pilla näsan. Men helt plötsligt klä av den naken.
Ja, ja, ni har oss fram emot.
Vi har en show. Så när ni som sitter och lyssnar hör att vi bara... Då är det Paula som gör något move.
Ja.
Nej, alltså jag drömde... Alltså så himla stressigt. Dels, jag drömmer alltid... Det är ju alltid liksom... vad heter det? Så här... ni vet när allt går åt helvete i världen.
Ja.
Vad heter det ordet? Apokalypsus eller något sånt.
Apokalyptus.
Apokalyps. och under den här i samband med då den här apokalypsen,
ja,
så får jag ett mejl från Joakim Lamotte om att jag är jätteaggressivt mejl om att jag har liksom tagit en av hans bilder,
mm-hmm,
och han då ska fakturera mig för det. Så det var dubbel ångest.
Var det det som var apokalypsen? Att Lamotte skrev till dig
och var
arg? Nej,
det var det innan också. Men så kom det här på, det blev kaka på kaka. Och jag kommer att titta på den här bilden och bara, nej, alltså den här är för bra. Han kan inte ha tagit den. Det är för bra bild liksom, för att det ska vara han som har fotat.
Ah, okay.
Det var det jag tänkte. Men ja, jag kollade mejlen när jag vaknade. Jag hade inte fått något.
Nej. Vet du mer än att du har varit inne och tallat på Lamottes bilder?
Nej, inte på Lamotte, men jag vet ju att någon gång så har man ju använt en bild och bara, undrar om det här är okej. Det har ju hänt liksom. Man tycker så här, det här är en sån här facsimil eller vad fan det heter, när man tar en skärmdump och så är det lite tveksamt gränsfall och man bara, jag kör ändå. Men inte med Lamotte, nej.
Tänk om det här var någon så här, tänk om du igen, om du inte hade drömt den där drömmen, så hade du egentligen idag hade du tagit en bild av Lamotte. Så att det här var liksom en foreseeing, att du varnade dig själv att gör inte det här nu.
Nej, men precis.
Jag tänker utgå från att det var så.
Jag brukar försöka vara liksom försiktig, men ibland vet man skärmdumpar nyhetsartiklar och sånt där. Så kan jag känna att jag vet inte riktigt ibland. Men ja, det var min...
Nej, då ska man ju inte göra egentligen. Man får inte det egentligen.
Nej.
Men alla gör det ändå. Man får ha, det är ju liksom citaträtten. Du får ju ha ett kortare. Det ska vara väldigt begränsat utdrag.
Mm. Men om man skärmdumpar, det här är jag faktiskt intresserad av. Mm. Om man skärmdumpar en artikel och så syns den del av bilden. För om man skärmdumpar headlines liksom, så är det ju ofta en bild med.
Mm.
Det får man alltså inte.
Alltså det är ju mer det här med citat...
Jag fakt.
Jo då, men alltså det är ju mer det här med citaträtten. Du får ju liksom inte, som många gör, skärmdumpa en hel artikel. och lägga upp. Eller citera för långt ur. Jag vet att vissa konton har liksom haft som sina inlägg egentligen att man bara alltså, rycker texter från artiklar. Och har det, som...
det ser jag jätteofta. Ja. När folk rycker ut hela artiklar.
Mm. Mm. Och, det
får
man
ju
egentligen
inte.
Nej. Nej. Det kan ju, är tidningen på det humöret så kan du ju åka på skit för det.
Mm. Ja.
Sen är det ju liksom bedömningsfrågan när det kommer till bilder. Jag menar, det är ju bättre att du tar en skärmdump där det framgår att det här är en bild som används på Expressens sida. Liksom. Mm. Och där bildkredden syns, då är det ju lite annan sak. Men rycker man bara bilden så är det ju
inte
så
nej, bra. Det brukar inte, det vågar jag inte.
Nej. Och det fattar man ju, det är inte så kul för den fotografen.
Nej, exakt. Det är ju inte bara att jag inte vågar, utan jag tycker ju den personen har rätt.
Men det är, jag vet att det är dubbelt det där. Jag vet att när jag skrev för tidningar mycket så är det ju både att man vill ju ha en spridning. Det är ju egentligen samma sak som med vårt eget content. Man vill ju gärna att folk delar det man har skrivit. Det är ju inte jättekul om folk bara skärmdumpar det man har skrivit och lägger upp som egna inlägg liksom.
Nej, man vill ju att det ska kunna hänledas, alltså komma tillbaka till en själv.
Precis, och det är ju samma sak. Och jag vet alltså speciellt som frilansskribent, när man får pissbetalt för texter, och då, det man får betalt för är ju publiceringen. Och sen så skärmdumpar andra och lägger upp rakt av.
Mm.
Det är inte så kul.
Min uppfattning har ju också varit att när reportrar ibland har blivit gnälliga mot någon, så har det ju i princip uteslutande varit när hela artiklar har skärmdumpats.
Ja.
Och så har det lagts ut i sociala medier. Däremot så brukar de väldigt sällan bli kinkiga om man har klippt ut delar. Skriver om det och hänvisar till vad man kan hitta, läsa liksom hela artikeln.
Precis. Och det är ju en snygg sak man kan göra. Alltså precis, låt bli att ta med hela, ta ut det du vill belysa och sen så hänvisa till var det kommer ifrån, och här kan du läsa hela texten i sin helhet, eller se inslaget i sin helhet, eller vad det nu är. Då brukar det vara lugnt. Jag hade en vattenflaska här någonstans. Den har försvunnit, men jag har kaffe i alla fall.
Det är det viktiga.
Jag klarar mig väl en bit på det.
Det hoppas vi.
Jag har en Ulla som står och stirrar på mig. Hon är jätteirriterad.
Är det sant? Ligger det någon person i sängen bakom dig?
Ja, det gör det.
Nej, men gud! Nu såg jag ett huvud!
Han ligger och sover bakom mig.
Nej, men han är han är en meter bakom dig.
Ja, alltså jag kan nästan röra honom. Vi har ju superlitet rum.
Han sover igenom liksom det här?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Eller han sover nu i alla fall. Wow. Jag hör den här tunga andningen.
Så när han fiser i sömnen nu så kommer vi alla få...
Ja.
Underbart. Gud, vilken spännande. Paula kommer strippa när som helst och så kommer det fisar från Johan.
Ja, innan vi startade så såg jag till att det var att han var täckt med täcket. Ni har ju redan sett allting en gång.
Ja, det har vi. Vad var det då? Det var någon hål i några kalsonger eller byxor?
Det var, han höll på låg i sängen, så var det liksom alltså ett hål stort som ett, jag vet inte vad.
Ja, men det är ett äventyr i vardagen.
Han har ju gått och duschat bakom och gått bakom och grejer när vi har varit på hotellrum och spelat in.
Ja, jag vet. Och när du har försökt vara så här långt syns det i kameran. Från den väggen till den väggen. Du är inte osynlig.
Mm.
Tycker det är så skönt att vara så obrydd.
Ja.
Det är ljuvligt. Vi kanske skulle ha ett nakenavsnitt bara för att vara...
Ja, ett nudistavsnitt när vi alla sitter nakna och spelar in.
Ja,
alltså jag är på.
Bara för att se om det blir någon skillnad på...
Ja, se hur våra röster låter.
Ja, när vi är nakna. Det var sjukt om våra röster låter helt annorlunda.
Ja, men jag tror vi ska vänta tills i sommar när vi är jättevarma.
Ja. Jag tycker ju nästan att det är värre att vara naken när det är varmt.
Ja, det blir så svettigt.
Och det är så bröst som hänger. Och...
Det är det värsta jag vet när det blir det här. Man måste kunna baka in tröjan under brösten.
Ja.
Annars är det värsta jag vet, det är svettig hud mot svettig hud.
Ja. Betty var, vi duschade häromdagen. Och jag tvättade hennes hår. Och sen efter en stund. Det är så, vi är väldigt nakna i vår familj. Och väldigt sådär... avslappnade med kroppar och så. Men så hon bara efter en stund och bara, mamma, blir det väldigt svettigt under brösten? Så tittar hon på mina långa påsar. Jag bara, jajamän, det stämmer. Ja, jag förstår ja, det.
Aha.
Det är bra, hon ska veta vad som kommer.
Ja. Nej, men jag är också, jag är ju alltid sån här svett, alltså på sommaren så är det ju alltid sträck under brösten.
Ja.
Där det svett, svetten har runnit.
Ja, men vi ska ju köra igång det här lilla avsnittet nu så småningom. Men vi förinspelar ju, och det här kommer ju bli ett till då dubbelavsnitt. Det här dubbelavsnittet, det här första delen som ni hör på nu, är ju ett ordinarie avsnitt som alla kan lyssna på. Men, och så här brukar vi inte göra, del två kommer ju att bli ett bonusavsnitt. Så att vill ni höra fortsättning på det här kuriosavsnittet som det är idag, som kommer handla om grooming, ja, då måste ni bli Patreons och lyssna på det på torsdag. För då kommer del två. Annars får ni bara lyssna på bara mig babbla idag i princip. För vi ska prata om grooming. Jag ska ha en liten genomgång här nu först. Så ska vi diskutera lite grann om det. Och sen så i nästa avsnitt så kommer Hanna och Paula att dra varsitt fall som då rör det här temat grooming. Och sen så kommer vi ha avslutningsdiskussion på det. Så att ni får liksom förarbetet idag, och sen nästa avsnitt så får ni fallen. Så plocka fram stickning eller virkning eller pusslet eller vad det är ni håller på med, så ska jag babbla på en stund.
Kommer du 229 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Lite källor som jag har då är lika bra att dra på en gång. Jag har läst hos riksdagen. Riksdagen.se, jag har läst hos polisen, polisen.se. Jag har läst hos NSPM, som är nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Jag har läst hos Rädda Barnen, Ecpat, Internetstiftelsen, Sveriges Radio, och sen så har jag lyssnat på två poddar. Det är podden Dokumentära berättelser, och sen har jag lyssnat på en P1-dokumentärserie som heter Manipulatören. Jag kommer prata mer om de här två sen. Och Hanna och Paula, känner att ni kan hoppa in när ni vill, för det är ganska löst hållen genomgång. Jag tänker att vi ska börja. Vi ska ju prata grooming idag. Vi har rört vid det lite grann i diskussioner, framförallt när vi har gjort fall som handlar om sexualbrott mot barn. Vi har ju också pratat lite grann om grooming när det kommer till gängkriminalitet och att värva unga personer och liksom hur det är uppbyggt så där. Men vi har aldrig gått igenom det ordentligt, och det ska vi ju göra nu. Så vad är grooming? Det är ju alltså inte ett juridiskt begrepp, utan inom juridiken så pratar vi istället om det som kallas kontakt med barn i sexuellt syfte. Och det har varit ett brott, en lagstiftning, sedan 2009. Och i korthet så innebär den brottsrubriceringen att en person tar kontakt med barn under 15 år i syfte att begå ett sexualbrott mot barnet. Och det här är ett brott med straffskalan från böter, alltså om man blir dömd för det här så är det från böter. Och sen är det upp på övre delen av skalan så är det fängelse upp till 2 år. Och det finns ju en hel del andra angränsande brottsrubriceringar. Jag tänker vi tar dem också lite snabbt bara. Som täcker in fler typer av brott som, ska vi säga, de brukar höras i samma sammanhang. Och då har vi till exempel utnyttjande av barn för sexuell posering. Det är en brottsrubricering. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är en egen. Barnpornografibrott är också en egen. Och förstås då så har vi de här sexuella övergrepp / våldtäkt av barn som är flera olika också. Jag vet inte om jag ska ta de här lite exempel. Ja, men det kan ju vara svårt att skilja på de här olika brottsrubriceringarna, vad som är vad. Och ofta när det kommer till grooming-situationer så kan det ju vara flera brottsrubriceringar som det handlar om i, ska vi säga, händelseförloppet eller i det som förövaren har hållit på med. Men man kan till exempel säga då att om någon skickar en oönskad nakenbild till en, då är brottstypen sexuellt ofredande. Om någon delar nakenbilder på ett barn i en gruppchatt till exempel, då är det barnpornografibrott. Om någon pressar dig till att ta och skicka nakenbilder på dig själv och du är barn, så är det försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. Om någon delar en bild på dig i en utsatt situation, tänk att någon har tagit bild på dig i duschen till exempel och delar den bilden, eller om du sitter på toa eller vad som helst, så kan det röra olaga integritetsintrång. Om någon då har fått tag på nakenbilder eller avklädda bilder på dig och hotar dig med att om du inte skickar fler såna här eller mer material så kommer jag att sprida det. Jag kommer visa för dina föräldrar eller jag kommer dela på skolan. Då kan det handla om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Så att det är olika brottstyper som liksom delvis överlappar varandra här. Men grooming är alltså just den här kontakten med barn i sexuellt syfte. Många tror jag förknippar grooming med just de insatser som förövaren gör för att etablera den här kontakten mot barnet.
Min upplevelse är att i dagligt tal så finns det en ganska ett stort glapp mellan vad grooming är, det vi pratar om vanligtvis, och vad som är i lagen grooming.
Det tror jag också.
Och att så här, det finns verkligen ett stort, ganska stort utrymme som är inte olagligt men djupt omoraliskt.
Men precis, jag tror precis som du att många kanske har uppfattningen av grooming att man liksom, ja, men uppvaktar ett barn eller är liksom, ja, för...
Exakt, alltså jag säger ju att jag har varit utsatt för grooming, även om det i lagens mening inte har varit det, eftersom att jag har varit äldre än 15.
Just det, precis.
Så då har det ju inte varit det, men det är ju det, alltså det är ju fortfarande det när vi pratar om ordet grooming innan. Alltså förstår ni vad jag menar? Och det gör ju inte att det blir mer okej. Det är ju fortfarande förkastligt.
Men jag tror precis som du, Hanna, och det syns ju också när vi pratar om grooming, eller ska vi säga fenomen som liknar grooming i när det kommer till att värva barn till gängkriminalitet. Det är ju inte att söka kontakt med barn i sexuellt syfte. Det är ju inte alls det som det handlar om. Men vi använder oss av grooming som begrepp därför att vår bild av grooming är just det här snärjandet av barn snarare, oavsett syfte. Men det är alltså inte det som, ska vi säga, i lagens mening så är det inte det som det handlar om. NSPM då, de skriver till exempel så här: förövaren arbetar ofta med att bygga upp barnets förtroende och tillit över tid. Tillvägagångssätten är många gånger likartade. Kontakten inleds ofta med smicker och beröm för att sedan övergå till olika typer av tvång och hot. Förövaren kan även erbjuda mutor eller presenter. Och så skriver man vidare här sen lite längre ner. Sexuella övergrepp på nätet är ofta icke-fysiska till en början. Till exempel genom att barnet uppmanas att skicka bilder eller pressas till att posera framför en webbkamera. Detta material kan sedan användas som utpressning. På så sätt blir barnets gränser successivt förskjutna. Och så pratar man också här om att förövaren ofta har strategier för att bryta ner eventuellt motstånd då, hos barnet, hos offret. Och det kan man göra till exempel genom att skapa en känsla av delaktighet. Alltså i princip att det här är någonting vi gör tillsammans och sätt och vis att, barnet är lika delaktigt som förövaren är. Och genom det så minskar man ju då sannolikheten för att barnet ska vilja berätta för någon om vad som har hänt, för att skammen blir liksom desto större. Jag tänkte ta lite exempel på de här sakerna som jag precis läste upp och se utifrån de här dokumentärerna som jag har lyssnat på hur det kan se ut. Och om vi börjar då med podden Dokumentära berättelser, så har ju de ett avsnitt som heter just Utsatt för grooming. Och i den, det är ett väldigt bra avsnitt, lyssningsvärt. I den så är det OS-simmerskan Ida Marco Varga som väldigt modigt berättar om när hon blev utsatt för grooming av en simtränare. Och jag tycker absolut att man ska lyssna på avsnittet, men jag ska sammanfatta det lite grann. Ida flyttar ju då liksom, hon hoppar av skolan och så flyttar hon hemifrån för att hon tyckte det var svårt i skolan och fick liksom inget sammanhang där. Så kan det ju ofta vara, man känner att man inte passar in, och så ville hon satsa då på simningen istället. Så att hon flyttar till en ort där landslagscoachen finns och börjar träna liksom mer intensivt. Och då är de ju en större grupp med tjejer som tränar, och vi vet att i sådana situationer, i sån kontext, så kommer det alltid finnas liksom en vilja av att vilja bli sedd, att vilja bli berömd, eller ja, att få beröm och att bli bekräftad på olika sätt. Så det som händer då är att den här simtränaren uppmärksammar henne och bjuder hem henne till sig, för då under förvändningen att de ska ha möten och lägga upp planer för det här liksom elitsatsandet. Och i det här hemmet så börjar det här gränsförskjutningarna. Och det är väldigt tydligt exemplifierat. Det blir väldigt tydligt när man lyssnar på avsnittet hur det här kan gå till. För här går de runt då i den här mannens bostad. Han ska visa henne runt. Vilket man också kan liksom reagera på och få en red flag kring. Men han visar henne runt i huset och då har han en förbläss för naken konst. Vilket känns absolut inte otippat. Och det är nästan som att han börjar liksom i det rum där den nakna konsten är liksom lite snällare. Och det är någon avgjutning av hans frus rumpa, och det är liksom affischer och sådär. Och han börjar prata om det också på ett väldigt normaliserat sätt. Och i det här, när han pratar med henne, så gör han också det här inkluderandet och den här att han skapar en känsla av delaktighet, det vill säga liksom att Ida är en del av det här som han gör. Och det gör han genom att han till exempel upprepat säger saker som: jag kan se på dig att du inte blir generad av sånt här, och du är så väldigt mogen, och jag kan se på dig att du, det här är inte första gången du ser sånt här, jag kan se att du inte är oskuld och så vidare. Så att han genom det på ett otroligt manipulativt sätt så drar han liksom in henne i det som han håller på med. Och sen liksom utvecklas det här mer och mer. Till slut är de i sovrummet och där är det liksom foton på han och hans partner då i olika sexställningar, och det är avgjutningar av kön, och det är, ja, han eskalerar det här helt enkelt. Och sen kommer det fram till även liksom fysiska övergrepp. Och det som också blir väldigt tydligt i i den här dokumentären skulle jag säga är, förutom den här väldigt tydliga processen i hur han, innan han går över den här fysiska gränsen, nöter ner hennes gränser för vad som är liksom normalt, hur han verkligen steppar upp det här från att visa den här konsten till att börja prata om henne, prata om hennes sexliv, till att ta henne på benet och så vidare och så vidare. Men också hur han, som en typisk förövare, har kunnat se att hon är i en väldigt utsatt situation. Hon har inte sina föräldrar i samma stad. Hon har hoppat av skolan. Hon är liksom satsar på just det här med simningen. Och han blir den punkten som hon då har hängt upp väldigt mycket kring. Så hon är väldigt beroende av honom i det. Och det här utnyttjar han på ett väldigt utstuderat sätt. Den här andra dokumentären då, det är alltså en samproduktion mellan P1 Dokumentär och Ekot. Den heter som sagt Manipulatören. Det är en serie i 5 delar och har ni inte lyssnat på den än, så herregud, gör det. Det är en otroligt snygg produktion, men också extremt upprörande. Så här står det i beskrivningen till det första avsnittet. 14-åriga Amanda chattar dagligen med studenten Douglas. Nu ska de ses. Då kommer hot från en okänd person att nakenbilder på henne kommer spridas. Flera unga tjejer får alla hotfulla sms om att nakenbilder på dem kommer skickas till deras nära och kära. Det finns bara ett sätt för dem att stoppa detta, att träffa personen som skickat smsen. Manipulatören är en berättelse som sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. Det här är alltså handlar om en serie förbrytare som på ett extremt utstuderat och väldigt grovt sätt gör unga tjejer till sina offer. Jag vill liksom sammanfatta det, men jag vill heller inte avslöja för mycket, för jag vill verkligen att ni ska lyssna på den här. Men det har sitt avstamp i att den här mannen då helt enkelt, hans styvdotter går ut och berättar att han förgriper sig på henne när hon är 9 år. Och hon blir inte riktigt trodd där. Den här mannen är en så pass duktig manipulatör att man då redan när man utreder de här första anklagelserna med den här styrdottern, så lyckas han få båda hennes föräldrar att tvivla på att det hon säger stämmer. Han lyckas få rättsväsendet att inte riktigt, och det är inte deras uppgift att bara tro, men han såg ju ordentliga tvivel. Och faktiskt när han är inne i häktet så skriver häktespersonalen liksom utlåtanden till rätten om hur otroligt normal han är och att han inte alls beter sig så som de har sett att sexualbrottsförövare brukar bete sig. Man ska också göra en P7, alltså en sån liten rättspsykiatrisk utredning, gör man då. Och även där, så den psykologen som gör den utredningen skriver liksom ganska starkt och kraftigt om hur han är så väldigt normal och inte alls visar upp några tecken på det här som man har sett pedofiler, sexualbrottsförövare göra. Sen hoppar den här historien fram i tiden på olika sätt och flera unga tjejer kommer att berätta om hur många fall så börjar det bara med att de på bilddagboken, alltså det sociala medieforumet, får kontakt med en ung kille som säger sig då heta Douglas och var juridikstudent i Uppsala. Och börjar liksom ha, ska jag säga, flörtig kontakt med honom, och då är de ofta kanske 14 år. Och den här kontakten som de har med den här Douglas, den kan hålla på i ett halvår upp till ett år med väldigt tät kontakt där de delar med sig av mer och mer och där man till slut också får avklädda bilder och också skickar avklädda bilder. Man tänker att det här liksom är en kärleksrelation som håller på att bli. Men det är aldrig någon som träffar Douglas, därför att någonstans då i den här fasen när man har haft kontakt med honom och liksom ska säga i princip dejtat via kontakt på nätet och telefonkontakt, så får man meddelanden från ett liksom okänt nummer, någon annan person som hör av sig och säger att jag har nakenbilder på dig, du ska träffa mig, annars kommer de att spridas. Och så i dokumentären då så finns det olika berättelser om hur det här förloppet går till och hur också tjejerna, beroende på liksom sociala omständigheter, hur nära kontakt man har med familj och så vidare, ska vi säga, hanterar det. För vissa så lyckas man liksom avbryta kontakten, man kopplar in föräldrar och polis. För att den här mannen då som hör av sig och utpressar också ringer och är väldigt aggressiv och säger att de unga tjejerna måste träffa honom, annars kommer det här materialet att spridas. Han har ju också ett stalkingbeteende, så att han skriver meddelanden som visar att han liksom övervakar dem. Han vet precis vart de är, vad de gör. När han stämmer träff med dem så säger han, för att de så här, du måste komma till, vi ses vid den här butiken, och gör du inte det så kommer jag sprida bilderna. Och då är det ju några av tjejerna som så här, ja men jag får väl träffa honom då vid den här butiken, men jag tar med mig en kompis. Men då har han lämnat instruktioner om att du måste komma själv. Och det räcker med att den här unga tjejen med sin kompis liksom närmar sig stället, så kan han höra av sig och väldigt argt säga att du skulle komma själv och nu kommer jag sprida det här. Det är också bilar som passerar utanför deras bostäder som liksom på något sätt rapporterar om att man vet att de är hemma, vad deras föräldrar heter, olika uppgifter som visar att den här förövaren har kartlagt dem på olika sätt. Otroligt läskigt. I något fall så kommer det att röra sig om fullskalig våldtäkt, där en tjej då, när den här förövaren, som jag gissar att ni har listat ut då, även är den här Douglas, som låtsas vara en yngre person, han dubbelspelar henne liksom. Så att han agerar då både som sig själv med att han smsar och hotar, så att du måste träffa mig, annars kommer jag sprida det här materialet som jag har fått tag på. Men där hon då söker stöd hos den här, som hon tror är Douglas, den här yngre killen. Och där han då kommer säga, men du, ska du inte bara träffa honom? Det kommer, så finns jag här för dig sen. Så att han manipulerar liksom från två håll, vilket kommer resultera i att hon åker och träffar den här mannen då och blir våldtagen. Det här är ju också den här mannen, serieförbrytaren, checkar egentligen av precis alla boxar i beskrivningen av någon som groomar. Han har olika strategier. Han jobbar ju både med det här då, att man söker sig till en plattform eller plats där barnen finns. Bilddagboken i det här fallet. Han utger sig för att vara någon i flickornas ålder och någon som delar deras intressen och så vidare, och bygger genom det relation och förtroende över tid. Han investerar ju ohyggligt mycket tid i det här. Och det han sen gör är att han, när de har förtroende för honom, börjar han be om avklätt material, han börjar be om bilder, videos. Där deras försvar har blivit nedbrutet, det känns som en trygg situation, de får ju också bilder av honom och så vidare. Och sen när han väl har fått det här materialet då kan han eskalera det till utpressning, till hot. Att han ska ha mer material eller de ska ses och så vidare, och annars kommer det här och det här och det här hända. Så han stalkar, han kartlägger. Jag kan säga att det här är en man som han kommer åka fast och han kommer åka in i fängelse upprepade gånger. Men sekunden han kommer ut så börjar han om igen, inte sällan till samma offer. Och man kommer hitta mappar i hans dator och i molnet där han, en polis beskriver det som att han har ett kartotek med olika mappar på olika tjejer där all deras information står, där han har skrivit hur mycket hur långt han har kommit i sitt brott, alltså hur mycket han har hotat eller utpressat, och också då spara de här bilderna som han har så att han kan fortsätta och och utpressa. Lyssna verkligen på den här serien, för det är extremt upprörande på många sätt. Inte bara de här liksom väldigt utstörda brotten som den här mannen gör, men också att det blir väldigt tydligt, vilket jag tänker att vi kanske kan diskutera sen, att vi har inte riktigt en lagstiftning som kan möta upp en person som honom. Så han gör ju de här brotten som har ändå ganska låga straff. Han gör dem, han blir fälld, han hävdar sin oskuld. Och så sitter han inne och sen kommer han ut och så börjar han direkt igen. Och det här pågår i flera vändor. Så i dokumentären så pratar man med liksom allt ifrån domare till åklagare till poliser. Där man är så här, det här är ju ett problem. Han kommer ju bara ut och fortsätter. Det måste ju finnas någonting som man kan göra. Och då är det en åklagare som man berättar om en cykel av hur man har försökt att lösa problemet med att den här mannen kommer ut och återfaller i brott hela tiden. Jag berättade ju om den här första vid anklagelserna om sexuella övergrepp på styvdottern. Så gör man ju en P7, men där då den som gör utredningen kommer fram till att den här mannen är ju väldigt normal och det finns inget konstigt alls. Han lyckas bli manipulerad helt enkelt, kan vi säga, med det vi vet nu. I en annan rättegång så har åklagaren velat att man ska göra en ny sån här P7. För att man tycker inte att det där riktigt, det känns inte som att det stämmer, han har redan återfallit och så vidare. Och när man gör den så kommer den utredaren, den psykologen, att säga att här finns det absolut underlag för att det kan röra sig med en allvarlig psykisk störning både vid tiden för brotten och vid tiden för utredningen. Och det som händer sen då är att då lyfter man ju det här, och det här har vi gått igenom förut, hur gången brukar se ut. Då har den här P7-an agerar liksom vägledande för rätten med att ja, det finns underlag för att man skulle behöva göra en stor rättspsykiatrisk undersökning. Men baserat på hur mannen agerar i rätten så kommer tingsrätten att gå emot det här. Och man tycker att han verkar så pass normal. Man hänvisar till det, hur han agerar i rättssalen. Att man tycker inte att det finns skäl, trots den här P7:an som visar att det kan röra sig om allvarlig psykisk störning, så tycker man inte att det finns skäl att göra en stor rättspsykiatrisk undersökning. Talande i sig, det som händer sen i en annan rättegång är att åklagaren igen då, för då har han återfallit igen, åklagaren lyfter igen att nu tycker jag att nu måste vi göra en stor rättspsykiatrisk undersökning. Då vill mannen, den här förövaren och hans försvarare ha en paus. För då är det i ett fall där man sitter och har överklagat i hovrätten. Då vill man ha en paus och så pratar man sinsemellan och sen kommer man tillbaka, att man tar tillbaka sitt överklagande. Så helt enkelt så har man sett risken för, mannen och försvaret har sett risken för att här kommer man göra en rättspsykiatrisk undersökning. Det som kan ske då är att man döms till rättspsykiatrisk vård och där mannen inte kommer komma ut förrän man kan vara säker på att han inte återfaller i brott. Och när man ser den risken så drar man tillbaka hela sitt överklagande av straffet av domen i hovrätten, så att man får bryta och kan inte göra den stora rättspsykiatriska undersökningen. Så det som inte minst är upprörande med den här dokumentären är att den här mannen ganska så säkert håller på fortfarande. Just precis nu så håller han på och utpressar, kontaktar, stalkar, terroriserar unga tjejer. För att det här är ganska uppenbart en person som inte kan och inte vill och har ingen benägenhet att sluta med det han håller på med. Jag ska ta några andra saker här innan vi kan diskutera lite. En sak som var ny för mig, som Ekpat skriver om, är att de delar in förövares sätt att komma i kontakt med barn och unga på nätet i två olika kategorier. Och då skriver de så här. Metoderna kan delas in i två kategorier. En långsammare taktik som vi ofta kallar för grooming och en snabbare taktik som vi här kallar för sexuell utpressning. Den senare metoden blir allt vanligare. Och så fortsätter man. Grooming förekommer fortfarande, men det har blivit vanligare att förövare istället agerar mycket snabbt för att få ett barn att visa sig naken eller skicka nakenbilder. Och så skriver man sen om hur det här snabbare förloppet då kan se ut. Det vill säga inte det här att som agera som Douglas och bygga relation i flera månaders tid, utan hur man som förövare inleder en konversation med barn och sen väldigt snabbt går över till smicker, till instruktioner, till mutor och tjat för att då få barnet att skicka filmer eller bilder på sig själv. Och det kan också vara så att förövaren direkt hoppar till hot, alltså väldigt tidigt i kontakten, och då till exempel hotar om att skada barnets familj eller ett husdjur eller barnet självt. Och förövaren kan också utnyttja det faktum att barnet är ett barn genom att säga att man har kommit över material som alltså inte finns eller som förövaren inte har, men att man helt enkelt ljuger att man sitter på nakenbilder, eller man, i vissa fall kan man till och med skapa fejkat material, alltså sätta barnets ansikte på andra bilder och då direkt gå över till att hota om att sprida det här materialet. Jag kan säga någonting om hur vanligt det här är också med den typ av grooming som vi pratar om. I en artikel från april 2021 så skriver Sveriges Radio under rubriken "Stor ökning av utredningar av groomingbrott mot barn". Och där tar man upp statistik från Brå och som slår fast att antalet polisanmälningar om utnyttjande av barn för sexuell posering ökade med över 60% 2020 jämfört med 2019. Och man kan också se då att den här ökningen syns i åklagarkammarens årsredovisning när det rör antalet utredningar. Och i den här artikeln står det också så här: "Det här är enligt experterna övergrepp som är lika traumatiska som våldtäkter. Samtidigt som allt fler misstänkta brott gällande sexuell posering polisanmäldes ökade också antalet ärenden, alltså utredningar, ledda av åklagare kraftigt, 72% sedan 2018. Jag ska också säga att bara någonting om barns utsatthet. Och sen är jag färdig. Såklart så kan precis alla barn bli utsatta för det här. Tjejerna i P1-dokumentärserien pratar mycket om just det. Om hur svårt, för att inte säga omöjligt, det var att värja sig. Att de kände att de var personer som ändå hade en ganska kritisk blick på kontakt med personer de inte kände och så vidare. De var inte, ska vi säga, i barngruppen var de inte jättesmå, utan de var där runt 14 år och tyckte sig ha viss koll. Men är en tillräckligt duktig manipulatör så kan vem som helst bli drabbad. Men vissa grupper av barn kan löpa större risk att utsättas. Och då skriver NSPM så här: "Många gånger söker förövare aktivt upp barn som är särskilt sårbara. Det kan till exempel handla om barn som är utsatta i skolan, som lever i fattigdom eller som har svårigheter i familjen. Det kan även handla om barn med funktionsnedsättningar eller unga som söker efter att hitta sin egen sexualitet eller könsidentitet. Att barnet befinner sig i en sårbar position kan innebära att de är mer mottagliga för den inledande bekräftelse som förövaren erbjuder." Och nu är det jag som tänker högt här och ni får fylla på sen vad ni tänker om det. Men det är ju inte alldeles ovanligt att vi hör talas om sexuella övergrepp och eller grooming inom barn- och ungdomsidrotten. Och jag tänker att det inte är en slump. För att i kontexter där andra vuxna får väldigt stor tillgång till barnen och också blir väldigt viktiga personer för dem, väldigt tongivande personer och personer som barnen ser upp till och vars gillande de vill ha, så lär ju det här inte vara ovanligt. Då får ju också förövarna, i och med att de har barnen, att de har den tillgången till barnen, så får ju förövarna också tid på sig att kartlägga barnen. Att se hur utsatt barnet är, hur nära föräldrarna är och så vidare. Och man kan ju också spela då på just det här som Ida pratar om i den dokumentären, att barnets vilja att bli bättre eller liksom nå framgångar inom sin sport. Att du som vuxen som då ska hjälpa barnet till det kommer ha en särskilt, ska vi säga, bra förövarposition ur det hänseendet. Ja, det var egentligen det. Vad tänker ni?
Alltså jag blir så provocerad.
Mm.
Jag vill slåss.
Mm.
Det är väl det jag tänker. Och sen så tycker jag att det är ganska uppenbart också att samhället inte alls gör tillräckligt mycket för att möta det här. Eller liksom, vad säger man? Ja. Vad heter det? Stävjare. Mm. Och det känns som att det går i fel riktning.
Ja, för jag menar, har man en sån situation som då är manipulatören, där det är en person som, alltså han har noll vilja att sluta med det han håller på med.
Det finns liksom inget, vi har inte något sätt att skydda eller hantera sådana personer.
Nej, vi har inte det.
Det finns liksom inget lagrum eller möjlighet till det. Och det är det som blir så otroligt obehagligt. Ja, jag tänker bara på han som, det här är ju egentligen helt skilt,
mm.
men jag, för några år sedan så var det ju någon som höll på att skicka dick pics till typ oss alla feminister liksom på Instagram. Och han blev ju dömd för flera fall av sexuellt ofredande. Mm. Men där var det också så här, han fick väl villkorlig dom, och där var det också det här, lagt så här, nej men han kommer bara fortsätta.
Mm.
Och fortsätter, det var ju så här, dagen efter så fortsatte han efter att han blivit dömd. Ja. Och där är också en sån här situation då det finns liksom ingenting att göra. För att det är liksom, det når inte upp till något liksom fängelse. Man hade ju typ velat stänga av personer från internet. Mm. Men det finns ju inte den möjligheten.
Nej,
men,
och det den här åklagaren liksom då var inne på var att så här, ja, men rättspsykiatrisk vård, det är det alternativet som finns.
Det
därför att då kommer förövaren få sitta där tills man bedömer att det finns inte den här risken. Han har tillfrisknat och det finns inte den här risken att han återfaller. Mm. Vilket ju gör som för den här manipulatören, att han skulle ju sitta i all evighet.
Ja alltså, jag blir så...
Men de lyckades ju lirka sig ur det också, så att det inte blev någon stor undersökning. Så jag menar, och det är, man pratar också med en domare om så här, och frågar i dokumentären att men, det måste ju vara, eftersom han gör det här flera gånger, hur kan det bedömas på samma sätt varje gång? Och då säger domaren att i det fallet där jag dömde den här gången så la vi på 3 månader då, som en försvårande omständighet då. Att det var,
och det är så här, det kommer inte göra någonting.
Det gör ju ingenting.
Det kommer inte göra någonting.
Det gör ju ingenting. Och det är ju fortfarande väldigt korta straff.
Ja.
Och ett problem där var ju också att han lyckades ju, den här förövaren laddade ju upp sitt material på molnet, vilket gjorde att polisen kunde inte komma åt. Alltså hans hårddiskar och sånt kan man ju rensa. Men man kunde inte komma åt det här materialet han hade. Så direkt när han kom ut så har han fortsatt tillgång till de här nakenbilderna, till videosarna, och kan fortsätta sin utpressning och sina hot. Förutom att han liksom samtidigt skaffar sig nya offer. Så ur ett brottsoffersperspektiv är det ju alltså vidrigt.
Det är fruktansvärt. Men just ur brottsoffersperspektiv så tycker jag verkligen inte vi lever upp till, alltså som samhälle och rättsväsendet lever upp till liksom det kravet att skydda barn och brottsoffer. Inte alls.
Nej.
Och jag tycker fortfarande att det verkar finnas något så här, någon idé om att saker som sker över nätet inte är lika farliga som en fysisk konfrontation.
Mm.
Att det lever kvar väldigt starkt, trots att det finns mycket som tyder på att det är lika allvarligt och kan få lika allvarliga psykiska konsekvenser. Och till och med ännu värre
ja,
ibland.
Precis som det stod i den här Sveriges Radio-artikeln att enligt experterna så är det här en form av övergrepp som är lika traumatiska som våldtäkter. Och jag menar det som beskrivs i den här manipulatören, var de liksom tvingas till. Och det är ju allt ifrån att bara ta, ska vi säga, en bild på sig själv till att utföra sexuella handlingar mot sig själv. Alltså de berättar ju hur, om hur de står framför webbkameran och liksom gråter och gör saker mot sig själva. Och att det här känns liksom inte bara att handlingen då i sig, att de mår så dåligt över det övergreppet, utan sen också att veta att det här sparas och kommer användas.
Ja, ja nej, men det är den där tortyren är beyond liksom. Ja, det är så vidrigt och jag tycker liksom att rättsväsendet inte hänger med.
Nej.
Där.
Nej.
Alltså till viss del i och med att man numera ser våldtäkt, att man ser att våldtäkter kan ske via nätet, vilket är jättebra tycker jag. Men just det på det där, det finns ändå någonting med hur allvarligt det är, att det är, jag vet inte, det finns en allmän känsla att det inte skulle vara lika allvarligt tycker jag.
Jo men precis, och just att
i samhället också.
Ja, och just att det inte finns strategier eller tillvägagångssätt för att se till att det inte fortsätter upprepas. För jag tror ju verkligen, alltså personer som har, inte minst, för det här är manipulativa personer. Det är det de pysslar med. Och som den här mannen i P1-dokumentären, när han går igenom det här med övergreppen på sin styvdotter och sen märker att jag kan klara mig undan det här. Han manipulerar ju alla, han groomar ju på det sättet även alla vuxna i omgivningen till att gå på hans linje. Och det här måste ju ge honom ett sånt, han måste ju känna sig oantastlig. Och det, det ser man ju sen också i de kommande liksom rättsprocesserna, att han fortsätter ju hävda sin oskuld. Det finns hur mycket bevis som helst. Det finns till och med filmat material på övergrepp i hans lägenhet. Men han, liksom, det är satt i honom att han är oantastlig, att det inte kan vara han. Och han tror att han kan liksom neka sig till det.
Ja, alltså, ja men precis. Jag tror till och med att jag läste någon dom, eller inte någon dom, men jag läste någon artikel om att så här, till och med att det finns fall, eller ett fall i alla fall, där personen fick fängelse och ändå har fortsatt begå övergrepp från fängelset.
Ja. Visst.
Det är liksom...
Och det vet jag med den här dickpickan, han som du pratade om tidigare, som skickade, för jag hade ju konversationer med honom.
Ja, jag också.
Och där var det ju, nu ska vi säga att han, det var ju flera diagnoser där. Han var ju på spektrat med en ganska så säkert någon intellektuell funktionsnedsättning också som gjorde det knepigt. Men det var ju väldigt tydligt, och hur han uttryckte själv också, att han inte kan sluta.
Ja, nej, men han hade ingen ambition att sluta. Nej. Och det var ju, det gick en dag typ innan han fortsatte. Jag vet inte om att han skulle ha skickat efter, men jag vet att han gick in i någon så här Facebookgrupp och började skriva, och du vet, det var någonting, jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Så jag ska inte säga att han skickade dickpics.
Ja, men det tror jag att han gjorde för mig.
Ja. Men det som var där var också att där kände jag att polisen gjorde ett så jävla pissigt jobb. Enda anledningen till att han blev dömd för det han gjorde mot, alltså det han skickade till mig, det var att jag ringde ju till polisen varje dag i typ 2 månader för att se, vad gör ni, utreder ni det här, hur håller ni på? Och där sa polisen till mig att så här, det finns ingenting vi kan göra för att stoppa honom.
Nej.
Vi kan inte göra någonting. Och jag kommer ihåg, det som gjorde mig så arg var också att min kompis bor i Göteborg och anmälde honom. Han hade skickat exakt samma bilder till henne som till mig. Så vi vet ju att det är samma person. Hon polisanmälde honom. De la ner det samma dag. Trots att det man gjorde mot mig gick till åtal och han blev fälld. Förstår ni dåligt polisarbete där? Det är så här, och de la ner det med att vi vet inte vem det här är. Det vet ni visst det.
Ja, jag kommer ihåg alltså, det också, för jag vet att jag anmälde lite efter. För det, vi var ju ganska många som fick det där och försökte ju liksom organisera oss i det anmälandet så att polisen inte skulle ha något val. Liksom, än att gå ihop och ta i det. Och jag vet att jag anmälde lite senare än de flesta andra. Och där det liksom då bara... Det, jag tror att man lade till... Det hände ju ingenting med min anmälan heller sen då. Trots att jag skickade massor med underlag, skärmdumpar, ärendenummer till andra anmälningar och så vidare. Men att det inte hände någonting. Jag vet inte om det är... Alltså det är väl en kombination med att man inte tycker att det är så allvarligt som en, ska vi säga, IRL-blottning.
Mm.
I kombination med att jag tror att det händer så jävla mycket. Så att någonstans att polisen är så här, skulle vi ta alla de här sakerna på allvar, då skulle vi inte göra annat. Och det går ju inte.
Nej, och det är säkert så. Mm. Det är säkert så. Men jag bara kommer ihåg också när jag gick, det här jag säkert berätta förut, men när jag gick för att anmäla det, för jag gick ju fysiskt till, jag bodde granne med polisen, så jag gick dit med bilderna och så här, ja men här är det här. Och hur de var så här, hon som tog emot min anmälan, hon var så jävla skuldbeläggande för att jag hade ett öppet konto.
Just det.
Att så här, vad förväntar du dig? Du har ju ett öppet konto, du kan ha ju stängt. Får du skylla dig själv? Det var den attityden.
Alltså det är i manipulatören också, där en av de här flickorna blir liksom, polisen ber pappan, alltså vårdnadshavaren, gå ut under vid en sån här anmälningstillfälle. Och sen så skriker den här polisen liksom på flickan, alltså höjer rösten, skriker och liksom skäller ut henne för att hon har delat nakenbilder då till en person. Och nu ska vi säga att det här var ju ett antal år tillbaka i tiden, men likväl, vilka jävla spår det sätter. På ett barn som kommer till polisen och berättar och de skriker och skäller ut henne.
Alltså,
så det fattar det väl att man brottsligt. Inte ska dela såna här bilder. Hur fan tänkte du när du gjorde det? Och det måste vara det
vilken
första.
Jävla idiot. Ja. Vilken jävla idiot. Den här personen borde bli av med jobbet. Alltså, 100%. Och jag kan bara av egen erfarenhet. Det är så obehagligt att veta att det finns någon som vill en illa som har... de här bilderna. För så, jag är ju i den situationen. Jag vet att det finns en person som en ond person som har bilder.
Mm.
Och det får jag leva med.
Mm.
Men nu har ju jag kommit till den punkten att jag är så här, fuck it, skulle den här personen, jag bryr mig inte längre. Alltså det är nej men då är det så. Då är det nakenbilder på mig på nätet. Då får det vara så.
Mm.
Så att jag känner ju inte att jag är inte påverkad av det. Men det var ju länge som jag hade den här riktigt obehagskänslan varje gång jag tänkte på det. Och vet att tänk om det här skulle...
Ja.
Liksom.
Ja, och det är ju det kidnappandet man hamnar i. Och jag menar, säg att du är 12 år.
Ja.
Och någon bara så här, det här kommer förstöra ditt liv. Alla kommer tycka att du är en hora. Dina föräldrar kommer inte vilja liksom, kännas vid dig. Och att man då inte har det... större helhetsperspektivet att man kan säga, jo fast det är mina föräldrar, de kommer älska mig ändå, eller så här, det här kommer lösa sig, utan man tror verkligen på det. Nu kommer min och det, jag menar, det är ju inte ovanligt heller att brottsoffrena i de här fallen mår så fruktansvärt dåligt och känner sån skuld att man går över till att skada sig själv på olika sätt. Det finns ju fall där brottsoffrena tar livet av sig för att man ser liksom ingen utväg till någonting. Mm. Men det här som vi ändå pratar om som grooming handlar, men när du inte var under 15, känner du igen de här som jag gick igenom, så här, tillvägagångssättet?
Det var allt. Det är exakt samma sak. Mm. Exakt samma sak. Och det är det jag känner, att alltså, jag tycker ju att barn är ju barn trots att man är 15. Mm. Så det borde ju, vi svensk lag skyddar inte barn mellan 15 och 18 år i tillräckligt hög grad.
Nej.
Det är min absolut övertygelse, och det behöver man ändra så att det blir ett bättre skydd.
Ja, för det blir ett jävla glapp där. Och det kan ju de här förövarna utnyttja som fan.
Ja, för i mitt fall så var det var ju helt uppenbart också att den här personen var medveten om åldern och liksom väntade in.
Ja.
Tills det då inte skulle bli olagligt. Mm.
Och hur de då... Precis, de har ju med sig från början strategier för hur de ska kunna fortsätta och komma undan. Mm. Det är ju så genomtänkt och det är så manipulativt och det är så... Många fall så är de liksom... För att de har hållit på med det. Det är ju sällan bara ett brottsoffer liksom. Så de har ju hållit på med det och vet hur de ska göra.
Kommer du 2 29 återgång. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag vet att jag har nämnt den innan, den här Abducted in Plain Sight, dokumentär på Netflix i flera delar, som ju tar upp just det här med hur vissa av de här groomerna just groomar hela familjen. Att man, ja, i den typen av situation så är det ju mycket liksom, i och med att de vill få tillgång till barnet fysiskt ofta, så groomar de även liksom familjen runt om, så att inte familjen ska reagera i någon större utsträckning över att barnet är med personen i fråga. Och i den dokumentären så är det ju liksom att det här barnet blir kidnappad till sist utav förövaren. De får tillbaka barnet och sen lyckas han ändå kidnappa barnet en gång till. För att föräldrarna liksom sänker sin gard så otroligt mycket runt den här mannen, för att de tror att han är snäll egentligen. Man ska säga. Och det här finns ju fler exempel utav just i situationer där barn blir utsatta utanför nätet. Även om man ser med inom sporten till exempel, är det inte alls ovanligt med pedofiler som bland tränare, som ju då också groomar föräldrarna på olika sätt, att du vet det här, ert barn är så himla lovande och om jag får träna ert barn ännu mer, att vi ses lite oftare, lägger in extra träningspass, så kommer ert barn att bli elit. Jag ska se till att ert barn kommer att vara med i landslaget, kanske till och med vinna VM, etc. etc. Och så släpper föräldrarna liksom på, ja, men slutar vara på sin vakt efter ett tag, och då börjar tränaren att utnyttja barnet sexuellt. Och barnet tvingas till att vara tyst liksom, utifrån att om du säger någonting så kommer ju inte du kunna träna med mig något mer, och då är din karriär körd. Etc, etc. Det finns en dokumentär om det också. Mm. Försöker komma på vad den heter nu. Athlete Theory, tror jag det är. Den heter. Om gymnastikförbundet i USA. Som har haft just problem det, med exakt det här. Och till sist så är det en ung gymnast som vågar anmäla och vågar berätta. Och när hon väl anmäler den här elittränaren, då faller ju murarna och det är jättemånga tjejer som har blivit utsatta och som anmäler.
Men jag tänker också på den här grejen när de börjar, alltså börjar grooming, nu säger grooming som ett liksom ett begrepp som vi använder till vardags, som innefattar mer det juridiska, men just när man börjar groomingen från att ett barn är 15, groomar barnet i 2 år tills barnet fyller 18 och sen inleder en relation. Det är också sånt här beteende som är så jävla vidrigt och äckligt. Som jag känner att samhället gör noll för att skydda barn. För att det är så här, nej, men det är inte olagligt, man får göra det. Men det är ändå så här, det här är en person som medvetet manipulerar ett barn i 2 år. Eller, ja, nej, 3 år. Tills barnet är, under 3 års tid tills barnet är 18 och sen liksom slår till. Och jag tänker ju bland annat på, jag hade ju en lärare som var, höll på och var allmänt obehaglig och sådär. När jag gick, innan jag, ja, hur som helst, jag orkar inte bli åtalad för, eller inte åtalad.
Lilla mått kommer efter dig.
Ja, men precis. Så jag är lite medvetet luddig här. Men hur som helst, den läraren har ju också sagt att så här, ja, typ när du går ut skolan, då kan vi liksom, jag har haft relationer med tidiga elever och sånt där.
Ja, det är helt normalt.
Det är helt, ja, inga konstigheter.
Ja, men och jag tänker,
då ska du få komma och sova över.
Lex R. Kelly, alltså det här är ju ett fenomen bland, vad säger, artister, skådisar, kända personer, där det kommer någon ny lovande barnstjärna på något sätt och de börjar med uppvaktningsprocessen tidigt.
Yep.
Och jag menar som i R. Kellys fall när han snärjer unga tjejer och verkligen växlar upp den här, ska jag säga, synligheten på sitt förövarskap tills de är, ja, men sexslavar instängda i ett hus. Ja. Liksom.
Alltså jag vet ju, folk brukar bli så jävla förbannade när man tar upp det. Det finns ju verkligen två läger där. Men jag är ju de som tillhör dem som säger att men Michael Jackson begick övergrepp. Det tycker jag inte borde vara så himla kontroversiellt. Och där är det ju också just den här grejen att han... För att hur man än vänder på det, det är jättekonstigt. Och det är otroligt, otroligt stora röda flaggor på att övertala ett litet barns familj att låta deras typ 12-åring sova över hemma hos en vuxen man i flera dagar.
I hans säng. I hans
Nej, men alltså alltså det här är så sjukt. Mm. Det finns ingen situation då det här skulle vara rimligt. Nej. Alltså det är så mycket red flags att det är nej men alltså jag förstår inte hur man inte jag fattar inte hur man tänker när man säger så här, nej men det har inte alls hänt. Nej. Det är omöjligt, kan inte hänt. Hur fan kan man säga det?
Nej, jag fattar inte heller. Och inte heller liksom när man försöker att typ att ja men Michael Jackson fick aldrig vara barn för att han var kändis.
Ja men alltså, så han hade bullshit.
Han hade så mycket barn hemma hos sig då för att återuppleva den barndom som han aldrig fick typ. Det är ju det argumentet man använder då till varför det skulle ha varit rimligt att han delade säng med små pojkar.
Mm.
Man bara, nej, det är inte rimligt.
Sämsta förklaringen.
Ja, verkligen bara, det är inte en bra förklaring. Det här är jättedålig förklaring.
Nej, han var ju en väldigt rik groomer som kunde bygga ett jävla nöjesfält för att locka till sig ungar.
Precis.
Ja, ja.
Och sen dessutom då med löften om att du ska få med musikvideo, du ska få ditten och datten, jag kommer se till att du kan slå. Alltså det är ju en, liksom något barn som han fan fick med sig från Australien till USA ensamt en hel sommar och föräldrarna bara, ah, nej men vi kommer hämta dig sen.
Ja.
Men bara, det här är...
Men jag tror, och det går som en röd tråd genom det här, men jag tänker liksom på allt ifrån det här vi pratar om nu till alltså hur föräldrar då alltså ens går med på det, till hur manipulatören av rätten, av den som gör rättspsykiatrisk utredning, att man liksom säger att han kan inte vara skyldig för man tycker inte att han agerar typiskt i förhållande till den föreställningsbild man har om den här förövargruppen. Mm. Så att det måste ju existera sådana otroligt seglivade stereotypa bilder av vem den här förövaren är.
Mm. Ja, men visst.
Där vi hela tiden där vi ser så här, okej, fast här är en småbarnspappa, vi tycker att han har ju vanligt jobb, han är så väldigt, väldigt vanlig, det kan inte vara han. Mm. Det måste vara något fel. Mm. När vi vet att det är ju de männen.
Ja, jag tror att det fortfarande finns kvar den här snuskgubbe-bilden. Liksom. Att en groomare, det är en äldre man som är lite sunkig och äcklig. Och det som är relativt lätt att känna igen. Liksom. Och det är han man ska vara rädd för.
Och jag menar, de finns ju också.
Jag tycker jag är så himla märklig, för jag menar, även om man går bakåt i historien, så alltså, även de som varit utsatta för övergrepp och pedofiler för sig 60 år sedan vittnar ju om samma saker. Alltså att det var inte alls någon ful gubbe eller någon konstig sådär, utan det var min högt älskade morfar, eller det var den här mannen på gatan, eller alltså grannen som alla tyckte så mycket om och så vidare och så vidare. Så jag förstår liksom inte riktigt hur det här har kunnat hålla sig kvar så jäkla länge. Att man fortsätter att tänka fula gubben.
Men är det inte den här monstrifieringen också? Att man tänker att personer som begår såna här vidriga övergrepp, de måste vara monster rakt igenom, och då får man inte ihop det med att de här personerna också kan agera snällt, också kan vara trevliga, också kan göra liksom snälla saker för barnet.
Jag såg en film, nu var det en sån dramatisering, så det är inte liksom en dokumentärfilm, utan det är en skådespelarfilm, men den är baserad på verklig händelse om en kille som bodde på barnhem i England. Och då kan man tänka att oj, det måste vara länge sedan. Nej, det här var, alltså han bodde på barnhemmet tidigt 90-tal. Och är nu i typ 45-årsåldern eller något sånt där. Tror jag var. Och ja, man kanske glömmer det emellanåt, men just England, Irland och så, de hade ju alltså regelrätta barnhem rätt länge. Det fanns liksom vissa sådana typer av hem ända in på 2000-talet innan man började kika på lite andra typer av lösningar. Men i alla fall, de som hade det barnhemmet var män som var ganska högt uppsatta, eller man ska säga, inom communityt där det här barnhemmet låg. De hade bra status och så vidare. Och sen var det ju många som tyckte att de var så fantastiska som hade ett hem för unga pojkar på glid eller föräldralösa pojkar och sådär. Så det var ju liksom lite kombination barnhem slash fosterhem slash HBV-hem. Och sådär. Mm. Men de här männen då, framförallt en av dem, både grovt misshandlade och våldtog pojkarna på det här hemmet. Och det kommer fram till sist genom den här huvudrollsinnehavarens då. Han tränar någonting, nu kommer jag inte ihåg vad det var han tränade, men genom hans tränare, de ser på honom när han är på sin träning och han måste klä av sig, så kan de ju se gång på gång att han har såna otroliga blåmärken över kroppen. Och till sist så lyckas de bygga tillräckligt med förtroende för att han ska våga berätta varför han har de här blåmärkena. Och allting kommer upp och de blir dömda och det här hemmet lägger ner. Men det han berättar liksom om hur det här var och såna grejer, så var ju verkligen att de här männen tryckte ju väldigt mycket på det här att vi har status, de andra vuxna tycker om oss, ingen kommer någonsin tro dig för du är bara en liksom, liten snorunge på glid som ingen jävel bryr sig om, du har inte ens en familj, vem skulle lyssna på dig? Mm. Och det där vet ju att används ju i många fall av groomare, framförallt på nätet då, som kanske har lyckats luska ut att något barn har det väldigt struligt med sin familj. Eller kanske bor i fosterhem. Att då trycker man väldigt mycket på det också. Att du är ju bara en liten sossunge, liksom, vem skulle tro på dig, medan jag är ditten eller datten. Och ibland stämmer, och ibland kanske det inte stämmer alls, utan det är bara någonting de hittar på. Men att man verkligen använder vuxnas vurm för status, eller liksom det här med vad vuxna lägger in i olika typer av titlar mot barnen för att de inte ska våga säga någonting. Och då kan vi tänka sig liksom vad effekten blir då om ett barn faktiskt vågar försöka prata och berätta och får exakt det bemötandet.
Ja, visst.
Det måste vara, och det kan ju också göra liksom att jag förstår ändå på något sätt de barn som då kanske efter en sån grej faktiskt tar sina liv. För de får ju verkligen bekräfta att ingen kommer tro mig, jag kommer aldrig komma ur det här. Det finns ingen utväg.
Mm.
Så där kan jag känna att vuxna generellt har en extremt viktig roll i fråga om det här med att faktiskt tro på barn. Även om barnet pratar om någon som man har tänkt är vettig.
Visst, och även om det nu är så att man inte, av någon anledning att det låter... Ja, men jag tänker på det här fallet du tog upp i en snackis. Nu är det för lyssnarna ganska länge sedan, några veckor sedan. Men där det faktiskt är så att barn hittar på. Att man även i de situationerna bemöter, där man känner att det här är otroligt, bemöter barn på ett sätt som inte förstärker den här bilden av att du är helt vansinnig som kommer till mig och pratar.
Nej, men det är ju det handlar om någonstans, att men det är lite samma som det vi pratar om, det här med att alltid tro på kvinnor när de vittnar om våldtäkter. Att det är en sak liksom att säga inledningsvis att jag tror på dig, men vi måste också utreda det här. Och en annan att liksom gå till, ja men jag tror på dig, därför behöver vi inte utreda det här, vi ska bara fälla. Och att kanske just när det kommer till barn att vara extra tydlig liksom med att bara för att vi inte kan bevisa någonting så betyder det inte att vi inte tror på dig. Men också kanske vara till och med nu vet vi att det här inte har hänt. För ibland kan det också vara så att man faktiskt kan bevisa motsatsen då, att det barnet säger stämmer inte. Det är inte alltid lätt, och det är väl därför också vuxna som inte har utbildning kring de här frågorna inte ska försöka se på att själv agera förhörsledare och fråga ut ett barn.
För barn kan vara väldigt lätt att manipulera. Och det gäller ju inte bara för förövaren, utan det går ju i hela ledet. Manipulera och påverka kan man säga, så att det inte blir så laddat. Men så att det måste man ju agera med. Men hörni, Nini, det var vad ni får rörande det här avsnittet. Så vill ni höra lite mer prat om det och då också två fall, då är det nästa avsnitt som är ett bonusavsnitt som kommer om några dagar på torsdag. Så att se till att lyssna på det, så fortsätter vi då. Så tar vi lite snackish.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vi tar lite snackis. Jag tänkte det, nu kommer ju det här ut nästa år, men jag tycker ändå att vi kan prata om det nu, för att det kommer inte direkt sluta vara en relevant diskussion att ha. Och då tänker jag på hissolyckan i Sundbyberg. Att det här med arbetsmiljö och så, det som sagt, det slutar ju inte att bli relevant. Och för den som eventuellt har missat eller lyckas glömma vad det handlar om här över julhelgerna med allt mys och god mat, så är hissolyckan i Sundbyberg alltså en byggnadshiss som man använder vid lite större byggen. När man måste ta sig upp en bit så gör man speciella hissar för byggarbetarna att åka i. Och en sån hiss rasade ungefär 20 meter mot marken på en byggarplats i Sundbyberg. Det var 6 personer i hissen vad jag lyckats förstå. En lyckas hoppa ur i sista sekunden och klarar sig. 5 dagar. I den första rapporten om det, då var flera allvarligt skadade, så då visste man liksom inte om de skulle klara sig eller inte. Men ja, några timmar senare så konstaterade man liksom att det gick inget bra. Så alla 5 avled. Och det här har ju givetvis renderat otroligt mycket kritik mot den här arbetsplatsen och hur man har förhållit sig till de här bygghissarna vad gäller att kontrollera säkerheten i dem. För ganska snabbt så blev det också lite prat. Alltså, man börjar alltid titta när det sker en olycka och speciellt dödliga sådana på en arbetsplats, så börjar man ju alltid liksom granska för att se hur mycket ansvar i det här hade arbetsgivaren. Och där kom det ganska direkt fram att arbetsgivaren bara hade litat på den firma som bygger byggnadsställningarna och därmed också hissen. Att de sa att den var okej, ja då litade arbetsgivaren på att då är den okej. Och man har liksom inte själv gjort någonting för att kontrollera att den verkade säker. Men när vi spelar in det här, då är det fortfarande liksom utredningar på gång. Så att vi får väl se, det lär ju bli någonting att komma tillbaka till. Men Byggnads, alltså fackförbundet Byggnads, säger att det här är första gången som de vet om att det har blivit en dödlig olycka på grund av en sån här byggnadshiss. Så att normalt ska de vara väldigt, väldigt säkra och har aldrig varit ett problem innan. Vilket jag kan tro på, men det blir ju också den här grejen då. Det visar ju liksom hur kanske just för att man tänker det här är så säkert, det har aldrig varit något problem. Både anställda och en arbetsgivare då kanske blir lite slappa. Att man dubbelkollar inte, säkerhetstester inte och så vidare. För att man är så säker på liksom att det kommer inte vara något problem med det här. Det är ingen fara. Tänker jag.
Det är också ett konstigt, alltså det har inte hänt något innan, nej det har inte hänt något tills det hände första gången, alltså det är ju inte någon,
det är konstigt argument.
Det blir jättekonstigt med, jag tänker såhär, ja, Estonia, nej men Estonia har aldrig sjunkit tidigare, så att det har liksom inte varit något problem.
Nej men det är så konstigt, så kan man inte säga. Det blir...
Nej, och precis som du är inne på Paula, så är det ju då man öppnar upp för osäkerheterna och just att sånt här kan hända. Så att, nej, det är väl bra att lyfta fram att det här hör inte till vanligheten, men det säger ju absolut noll om huruvida fel har begåtts.
Nej, och så, jag tänker också på i kombination, man har faktiskt slagit larm om att med byggnadsställningar och liknande, men också arbetsmiljö generellt kring den här typen av byggarutplatser, att det har blivit sämre. Man säger att det används ju mer och mer både anställda och byggföretag från andra länder för att få lägre priser. Och att man då inte alltid nödvändigtvis följer svensk standard, utan man följer någon liksom internationell standard, och den är egentligen lite lägre i nivå än den svenska standarden.
Mm.
Och att det också finns lite av en attityd någonstans när man har hyrt in då arbetare från andra länder, att deras säkerhet inte är riktigt lika viktig. Så att nu har inte jag kollat över liksom hur det såg ut med just den här byggarplatsen, hur mycket det var folk från andra länder involverade i arbetet och sådär. Men jag tänker att det kan ju också vara en faktor av det här nonchalansen, liksom att dels, ja, det här har aldrig varit något problem förr, så vi behöver inte granska det här så noga, så att arbetsgivaren kanske kan gå på det och säga det, att det har aldrig varit problem förr, så det är väl inte något konstigt att vi bara litade på att de här har byggts korrekt.
Ja. Ja. Det kommer vi få följa upp det, känns det som. Och det är troligtvis så, när ni lyssnar på det här så vet man mer. Så att det kommer nog någon liten blänkare till
det, hoppas framöver. Jag på.
Men det var det för idag, hörni. Första delen av 2 i vårt kuriosa avsnitt om grooming. Återigen, vill du lyssna på del 2?
Första delen, ja.
Sa
del
jag rätt,
2 på torsdag. Jag tror du sa rätt. Jag tyckte det.
Ja. Jo, men jag Okej. Det här var del 1. Del 2 kommer på torsdag. Det är ett Patreon-avsnitt. Då ska vi lyssna på lite mer ingående kring grooming, hur det kan se ut i ett par fall. Missa inte det. Tack för att ni har lyssnat idag. Se till att ge oss stjärnor och vara aktiva på Instagram, hörni, så att vi syns där också och var med och diskutera, och hör av er om ni har några funderingar, tips eller tankar. Så... ja, vi hörs igen på torsdag. Puss och kram.
Hej.
Puss och kram.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.